Jag har en ny poddkompis.
Hej.
Du heter Rebecka.
Det gör jag.
Vi känner inte alls varandra överhuvudtaget.
Nej, men jag antar att vi kommer att lära känna varandra lite bättre under den här resan.
Det är lite konstigt, för det är ett ganska intimt ämne att snacka pengar.
Men det är ju viktigt att hålla, att bygga upp en dialog, öppna upp en dialog. Det är ju det som liksom är syfte med den här podden.
Ja, absolut. Men det, jag brukar kanske inte vara så där. Ah, hej, jag heter My. Hej, jag heter Rebecka. Du fick jättemörk röst.
Ja, jag är så dyb röst.
Jag försökte på något sätt skilja på oss.
Hej.
Hur mycket pengar har du på konto, Rebecka?
Just nu, efter en ganska lång sommar av reckless spending, kanske vi kan kalla det.
Mm-hmm.
Så på kortet just nu så har jag 639 €19. Och så har jag 3 sparkonton. Ett av dem har 0 € på sig.
Mm-hmm.
Ups. Det andra har 186 €12.
Okej, så du har ungefär 800 € i sådär rörligt fyrk.
Mm.
Det är inte alls dåligt för en studerande, för du studerar visst.
På heltid dessutom.
Har du kommit igång med sånt, för du är yngre än mig, och det hade jag ångest över när jag började spara som 30-åring, så var jag sådär att shit, det känns som att det här är helt för sent.
Mm.
Har du kommit igång med sån fondsparande? Var du smartare än jag?
No, jag har ju fuskat i och med att jag råkar vara den enda födde, den enda som ärver i min familj på min pappas sida, så jag har haft grym lyx. Jag har bara behövt födas.
Oh.
Men så på mina fonder har jag ungefär, jag har lite på 22 000. Vilket ju
är svinbra.
Svinbra. Men igen, jag har inte gjort någonting för att jag bara existerar. Så har jag fått de här pengarna. Oops.
Oops. Ja, alltså, är det lite som att det är pinsamt?
Jag tycker det är lite pinsamt.
Alltså, jag säger inte att det är det, utan det bara kändes som just av det du sa på något sätt. Det fanns en sån där, inte en skam, men bara en sån där obs, jag har inte gjort någonting för det här.
Ja, eller jag tycker det är viktigt att nämna. Jag vill vara transparent.
Mm-hmm, det är bra.
Jag har studerat både politik och antropologi innan, och då känner jag mig så här, jag är en av de här bourgeoisie. Jag är inte en liksom, vet du, arbetare som har arbetat sig fram till de här pengarna. Att jag har förtjänat den här pengen. Utan jag är så här Elon Musk och Donald Trump som...
Och Rebecka Rahikainen.
Ja.
Du är, jag höll på att säga gott sällskap, men jag korrigerar mig för att jag säger det. Men ja, okej. Okay, Svenskfinlands Donald Trump har ärvt 20 000 i fonder. Usch. Annars då, netto om vi tänker, jag menar, du är studerande.
Jag bor med en sambo. Han är jättebra med pengar, han är vettig och liksom, men han är lite så här, för han blir lite tråkig. Han blir så här, nu kan vi bara leva på 5 € i dagen i 2 månader för att kunna ha råd med det här och det här.
Och vad bra att ha en sån människa i livet.
Nej, men jag blir bara förbannad och sen gör jag något dumt beslut och impulsshoppar på nätet för att liksom visa att han inte kan bestämma över mig. Men jag har tagit lån, nu är det, nästa år blir sista året jag kan ta ut lån, men jag har studerat sammanlagt i 5 år, så då har jag tagit lån i 4 av de 5 åren. Ett år tog jag då inte lån, och det var ett stort misstag. Jag hade inga pengar och levde liksom hand i mun, och det var hemskt. Jag måste låna en massa pengar och hade grym ångest över allt livet hela tiden, så det var absolut inte nice. Då funderade jag på att typ sälja mina strumpor, använda strumpor online eller något sånt hänt för att få lite extra knäck. Men studielån har jag 34 000. Vilket är mycket.
Det låter ganska mycket, ja.
Mm.
Ja. Mm. Att jag menar sådär att fast du skulle sälja alla dina fonder skulle du inte betala bort det helt och hållet. Men det här måste vi återkomma till i något annat avsnitt. För att jag har alltid varit svinrädd för lån. Och jag tycker det är jätteintressant. Jag har inte träffat någon som har levt sådär mycket på studielån.
Mm.
Så att de här skillnaderna, det är spännande. Okej, men nu är du här och du ska lära dig ta smartare beslut med mina pengar.
Planen är att betala bort allt det där och sen självklart bli jätteframgångsrik och ekonomiskt oberoende och en dag omkring runt min pool med en kaftan så där som Elizabeth Taylor. Så det är den liksom långsiktiga planen.
Det är en vacker bild du målar upp. Men ja, Anka är att föda barn. Hoppas du har det bra, Anka, om du hör det här. Och Rebecka kommer att hålla mig sällskap här medan Anka då förökar sig.
Ja, inga sådana planer har jag åtminstone i framtid. Eller när, vem vet. just nu ett brådskande problem. Jag är bjuden på bröllop och jag har aldrig varit på bröllop förut. Det här blir mitt första kompisbröllop. Jag har köpt 2 stycken nya skor som då är jätteobekväma och helt opraktiska och oergonomiska. Så köpte jag 3 stycken klänningar för att jag vet inte varför.
Alltså du har behållit allt det här? Det är inte som att du köpte
jo,
och sen...
Okay. Jo.
Aha, okej.
Okay. Ja, men jag får bli bjuden på bröllop igen.
Men varför, har du, varför håller du obekväma skor?
För att de är fina.
Okej. Okay.
Förstår
Förlåt.
Du?
Såklart.
Om man ska vara fin ska man lida pin.
Jag använder inte saker som jag inte kan ha bekvämt i.
Alltså det här är bara skor som jag ska ha på mig när jag sitter. Sen har jag ett par så här glittriga sandaler som är av gummi. Som vet du, något så här pillipalli.
Så du har 3 par skor för det här bröllopet. Jag hör, okej.
Okay. Mm. Tydligen.
Mm. Det låter dyrt det här. Du har köpt jättemycket för ett bröllop.
Jo, sen har jag fixat mina naglar.
Oj vad fina.
Och så var jag och fixade mitt hår också.
Också fint.
Så jag har planerat en massa inom för det här bröllopet och spettat en massa pengar på att se snygg ut. Vilket jag hoppas att de sen uppskattar, såklart.
Det kommer säkert tackkort till dig personligen.
Ja.
Tack för att du såg så fin ut på vårt bröllop.
Ja, nu var du grymt het.
Mm.
Farbror Pelle tack. Specifikt, nej, usch.
Alltså nu blev det konstigt. Var det farbror Pelle som gifte sig?
Nej.
Det var ju kompisbröllop, då var det jättekonstigt att farbror Pelle skickade och tackkort. Men vad är ditt problem då?
Nej, jag har ju ingen gåva.
Jaha, och inga pengar kvar. Är det så?
Inga pengar, nej men nu avslöjar jag ju hur mycket pengar jag har. Så nu kan jag ju inte säga att jag inte har några pengar.
Nej men om vi tänker, du hade 800 euro att röra dig med, men det är vad du ska leva på.
Det är sant.
Så frågan idag är... bröllopsgåvan. Hur mycket pengar ska man sätta på en bröllopsgåva till kompisar? Speciellt eftersom det blir allt vanligare att folk inte ens önskar gåvor utan man önskar pengar. Och då blir det ännu mer fokus på, jaha, okej, det är så här mycket du ger till mig. När du annars ger en present och det inte brukar komma prislapp med. Så inför veckans avsnitt så har jag frågat folk på Jodel. Jag har frågat mina vänner. De flesta av mina kompisar har genomgått sån här bröllopsvåg. Så gått på en massa bröllop. Så vi har haft den här utmaningen ganska ofta som kompisgäng. Och sen den sista jag har ringt till är vett- och etikettdoktorn. Även känd som etikettdoktorn Mats Danielsson. Han är kändis. Allra första frågan är ju vad du tänker själv. Vad är du beredd att sätta i antal euro när det kommer till en bröllopsgåva till en kompis? Vad tänker du själv som aldrig har gått på ett bröllop?
Alltså så här spontant tänker jag typ, det är både jag och min snubbe, min sambo som har blivit bjudna, så då räknas vi som en person. Vi är liksom en klump, en entitet.
Mm.
Så då kommer den här gåvan från oss båda, tänker jag.
Ja.
Så då kanske jag tänker typ 100 om det skulle vara en peng.
Mm.
Så här, max. För sen känns det också, för mig känns det lite opersonligt att ge en slant. Jag vet att det är jättehjälpsamt och det är ändå liksom en kiva grej. Ofta går den till, vet du, en bröllopsresa eller något annat. Men det känns bara liksom så här lite så här klumpigt att ge ett kort och så här. Här mobile payar jag dig 100 och sen sätter man en liten emoji där efteråt. Så här, det kan man ju sätta.
Ja.
Någon liten gubbe.
Det gör allt mycket mer personligt.
Mm. Mm.
Nej, men jag förstår det där. Alltså, jag kände också att det var främmande i början. Men jag kan nog också förstå det. För föreställ dig att du har ett bröllop för någonting mellan kanske 50 och 100 människor i gäster. Och där är allt från dina närmaste vänner till dina mest avlägsna släktingar eller den där ena kollegan som har bjudit in någon på ett bröllop och så känner du att du måste ha med den också. Ni jobbar inte ens mer tillsammans, men vet du, regler är regler. Sen vet du, kommer den med världens mest strykfula ryamatta som säkert har kostat 100 euro, men du tänker så att det här passar inte alls i mitt hem.
Mm.
Och fast avsikten var god, så nu ska jag ju haft mer nytta av de här pengarna. Så jag kan förstå det här att det är lättare att sätta som policy. Eller att du inte vill släpa med en massa grejer från bröllopslokalen. Alltså det är ganska mycket mer logistik också till att förflytta saker.
Absolut, jag förstår allt det här. Men jag tänker ändå sen när de nu är på den här bröllopsresan. Och sippar på sin margarita eller vad de nu dricker. Tänker de verkligen i den stunden att tack Rebecka. Alltså för den här cocktailen. Och den här uteserveringsstunden. Att det här var wow. Tack för din gåva.
Nej, men jag tänker sådär att om jag nu ska ordna ett bröllop. Och och du har mobile pay om 50 euro eller 100 euro från din sambo, så jag skulle ju se det på mitt kontoutdrag, att wow, vitsi vad snällt. Och så ska jag tänka på det med värme, att nu är jag 100 euro närmare att investera i vår första bostad med min man till exempel.
Mm.
Men när jag frågar om det här på Jodel så jag, alltså det triggar faktiskt människor. Det blev en debatt mellan speciellt två personer jättelänge om det här, att ena sa att jag tycker det är jättekonstigt att ge en jämnårig kompis pengar.
Mm.
Att varför? Medan den andra hade ungefär de här argumenten som jag lyfte fram.
Mm.
Också att vad gör du med någonting som du inte alls bryr dig om, som en pryl? Och sen också miljöaspekten. Ska man ha en massa prylar som bara samlar damm och som inte går till någon nytta? Att bättre att det där brudparet kanske kan köpa någonting större tillsammans som är en mer hållbar investering för just det paret.
Mm, men tänk om det sen är liksom farmors gamla ryomatta och sen har den gått i arv och vet du. Och det är ju också second hand.
Ja, det är en annan sak. Men jag menar så att om du skulle ta den där summan pengar, om din grej är bara att din policy är att absolut inte pengar och så köper du någonting bara för att köpa någonting. Mm. Så hellre då gå pengavägen.
Det är ju självklart. Där håller jag med.
Jag gjorde en sån här liten enkät att jag hade som alternativ att jag ger inte pengar. 20-50 euro var andra alternativet. 60-100 euro var tredje. Och sen var det 100 euro plus. Och det är ungefär 70 människor som har svarat på det här. Och det populäraste alternativet var faktiskt 60-100 euro.
Mm.
Per person.
Per person?
Ja.
Okej. Okay.
Jag personligen var mera i den där lägre. Alltså jag skulle ha tippat på, som du, ungefär 50 euro. Skulle kännas som en vettig summa. Och sen var det några, det var ungefär kanske 20 som var sådär att jag ger inte pengar alls som policy. Och väldigt, väldigt få skulle ha gett över 100 euro. Jag frågade också bland min kompis Laura, som har gått på alltså säkert 1000 bröllop. Och hon var sådär att hon har faktiskt ganska starka åsikter kring det här, så vi kan lyssna på vad hon tycker bara kring frågan. Du är bjuden på ett kompisbröllop, du ska ge pengar, det är önskemålet från brudparet. Hur mycket ger du?
Jag har gett 50 euro då när jag var studerande och kanske första åren i arbetslivet och hade lite liten lön. Det var en lämplig summa för mig då. Nog var det en av mina kompisar som sa åt mig då, när jag berättade att jag tänker ge 50 euro till bröllopsparet, sa hon att det räcker inte, att bröllopsgästen måste stå för sina kostnader, det vill säga att man ska ge så mycket pengar som en bröllopsgäst kostar för brudparet. Och där måste jag nog säga att jag tycker att hon har fel, att det ska man inte behöva göra. Ordnas det kalas, så då bjuds det på kalas, och inte behöver man tänka på att man är en kostnad för att man är där. Men nu är det ju ganska länge sedan jag var studerande, och de senaste åren så har jag brukat ge 100 euro åt bröllopsparet i gåva. Viktigast är väl att man ger en sån här summa som man är själv bekväm med. En min kompis hade på sitt bröllop så att man betalade in på hennes mammas konto, så på det sättet anonymiserades det, att brudparet fick aldrig veta vem som har gett hur mycket pengar, att de fick bara en klumpsumma. Så det tyckte jag var ganska artigt och trevligt av dem att göra på det sättet.
Wow, Laura. Jag håller med dig.
Men det hon nämnde om att man ska stå för sina kostnader, det där hörde jag första gången jag gick på ett kompisbröllop. Och därifrån kom den där 50 euron. Mm. Att det är ungefär en middag.
Absolut inte. Det är inte en hållbar regel i längden.
Du tänker alltså att det är upp till brudparet själv att bestämma vad de bjuder på, och du ska inte känna en skuld att måste kompensera för de utgifterna de har valt att sätta på dig.
Precis, om de har hyrt någon chateau i Italien och bjuder på hummer och kaviar.
Mm.
Jag menar, det är ju självklart trevligt, tack för att man blir bjuden, men det är ju lite vansinnigt om de förväntar sig att okej, nu ska jag spöta liksom en skitdyr gåva för att då komma på det här kalaset.
Här kommer vi kanske in just på, för det var mycket Laura sa som jag sen pratade med Mats om, etikettdoktorn.
Mm-hmm.
Den som har den allsmäktige sanningen kring den här frågan. Jag ringde alltså honom, kan du gissa när jag krävde en summa av honom, att han måste säga en siffra på vad är rätta? Vad tror du etikettdoktorn tycker? Här har vi nu bollat, Laura ger numera 100 euro, du och jag var lite inne på 50 euro, Jodel var någonting mittemellan, 60-100 euro var det populäraste svaret. Vad tror du etikettdoktorn säger?
Nu känner jag mig som att jag är på någon så här spelshow.
Vill du bli miljonär?
Ja. Fy vitsigt, vad ska han kunna säga? Om du är en etikettdoktor, han är säkert ganska lyx, han är säkert kompis med kungen. Jag tror att han skulle säga att det inte riktigt finns någon rätt summa. Att det är liksom relativt. Fast han är kompis med knugen så är han ändå jätteneutral och demokratisk och oberoende.
Du har helt rätt, det här svarade han först. Men jag sa ju att jag krävde en summa av honom.
Mm-mm. Oj nej, stackars Mats.
Så vad tror du han svarade när jag var så där kniven mot halsen?
Jag säger en hund. Jag går med min så här, min gott feeling.
Tror etikettdoktorn säger 100 euro.
Speciellt om han säger det som en hunti, att han är rikssvensk och säger hunti.
Det var exakt vad han svarar, inte. Han svarar att 30-50 euro.
Wow.
Som tumregel. Men han sa att du ska låta det här helt styras enligt din egen ekonomi.
Okay.
Alltså helt vad du själv, också som Laura sa, det du känner dig bekväm med att ge. Men också alltså vad du har råd med.
Mm.
Speciellt när det är en nära kompis, så den vet ju ofta din ekonomiska situation. Mm. I det här fallet, du är studerande och lever på studielån och studiestöd.
Precis.
Det är inte som att, okej, Rebecca kommer att ha 1000 euro extra att bara ge sådär till mig. Han sa också en övre gräns, att om du råkar vara i motsatt situation, att du är jätteförmögen, så ska du ändå inte ge mer än 100 euro.
Okej.
För han menar att det här kan lätt bli pinsamt. Tänk om föräldrarna har sparat mycket och inte haft råd med mera än 200 euro eller någonting sånt.
Mm.
Och sen kommer du med en check på, vet du, 1000 euro. Så han var så här, det blir lite liksom pinsamt.
Ja, nej, jag förstår.
Men han sa också det som Laura var inne på, att absolut bästa tipset han skulle ge till människor som ordnar bröllop, att han rekommenderar, är det här med anonym insamling. Tydligen så, det här har jag aldrig stött på, men äldre generationer har ibland haft så att det är kutym att komma typ med ett kuvert.
Mm.
Och sen sätter du det i en glasskål någonstans där på bröllopsreceptionen och det är inga namn eller någonting sånt. Och sen har då bröllopsparet bara fått en massa fyrk. Det här känns ju jättefrämmande idag när jag aldrig har kontanter. Jag ska vara livrädd. Vet du, sen när det blir liksom ravefest där 3 på natten och så finns det en glasskål med liksom, vi vet inte hur många euron.
Nu tänker jag att det är ännu mer meta. Tänk om den där glasskålen också, vet du. Det är den där farmors, den där arvegodset.
Mm, och den försvinner också i samma.
Ja, eller den går sönder eller någonting.
Ja, precis. Vet du, någon är sådär 4 på natten, nu ska vi ställa nattmat. Ja, men vi använder bröllopskassan till det. Men jag vet inte, anonym eller inte. Jag skulle vara mer avslappnad som gäst om jag skulle veta att det är anonymt. För att jag skulle känna mindre press på att ge mer än jag kanske har råd med. För att det känns som att ja, men vi är så nära vänner så jag borde ju kunna ge en så här fin gåva.
Ja, jag tror jag håller med dig. Jag tror jag själv också, om det skulle vara en omvänd situation, så tror jag ändå att jag skulle bli, om jag skulle se den där listan så här, att men varför, den har gett en 30-lapp och liksom det har gått jättebra för den där personen det här året. Eller så här, vilken snåljobb.
Mm.
Jag gav faktiskt 100 på deras bröllop.
Ja.
Att jag tror att jag skulle själv, även om jag inte avsiktningsvis skulle vara fördömmande, så skulle det ändå bli lite så här mystiskt, tror jag. Men jag tycker, jag hejar nog på det där anonyma också, ja. Jag vet inte om jag skulle skicka alla pengar åt liksom morsan. Tänk om hon sen är en grym skvallerbytta.
No, om det är hela systemet poängen som anonym, så skulle jag kanske inte vara så stressad. Det var det.
Mm.
Men i det här fallet, vet du om nu det här bröllopet du ska på? Har de en anonym insamling eller har de en...
Vet du vad? De har en webbsida så som man tydligen gör nu för tiden. Och så har de en så här Q&A, det vill säga liksom frågor och svar på webbsidan. Och där så vill de alltså inte egentligen ha några gåvor. Den enda gåvan vi vill ha är er närvaro på vår lyckliga dag. Vilket ju är jättefint. Och så skrev de att om ni ändå vill ge någonting så kan ni skicka in pengar på de här. Det fanns några välgörenhetssidor. Och sen fanns det någon så här bitcoin fund.
Mm-hmm.
Vilket... Jag har inte vågat klicka på den ännu, för jag är rädd att jag hamnar på något så här dark web.
Ja, bröllopsparet har säkert satt ett virus på deras webbsida. En sån scam som torkar ut ditt bankkonto. Okej, men ja, så men det är ju att be om pengar. Mm. De ber ju om en investering i så fall. Så att, men där kanske de inte då ser det är sant, då kanske man inte på samma sätt ser hur många, alltså alla enskilda summor.
Ja, för om det går via någon sorts krypto, ja, vet du, någonstans ut i någon satellit i rymden och ploppar tillbaka till.
Så det är kanske inte en så dålig investering, eller en dålig lösning på att kringgå hela den här namnfrågan, att vem har gett vad, så att säga.
Ja, det känns bara så himla 2022 att jag höll på att få något slag. Skicka det låter in pengar som, till bitcoinen.
Det här låter som ett väldigt så här investeringsmedvetet par.
Det är de. Och åtminstone den här snubben liksom, har grym koll. Han liksom, wow. Jag har aldrig sett en bokhylla som hans.
För att vända på hela frågan, så frågar jag också etikettdoktorn att finns det då en, så att säga, en för liten summa att ge? När han nu betonar så mycket där att du ska absolut ge det du har råd med.
Mm.
Tänk om inte du har råd med mer än, alltså det som känns som att det här har jag lätt att avstå typ 5 euro. Finns det samma, så att säga, policy som det här med när man ger dricks? Så då är det sådär att du ska ju inte ge typ centar, för det blir som en skymf.
Ja.
Men här sa han nej. Att det är inte alls samma sak. Att allt är ju ett bidrag.
Mm.
Och att en gåva är aldrig någonting en person kan kräva.
Mm.
Till exempel nu den här bitcoinfonden. Om inte du vill ge i den, så inte finns det någonting som säger att du måste ge. För att det är bara ett önskemål från deras sida.
Wow.
Däremot kan man ju också fråga sig att då, om du är en person som har köpt 3 klänningar och 2 par skor, så då är det så att kanske du har då 30 euro att sätta också på en bröllopsgåva eller lite mera. Men ja, så han var väldigt sådär liberal kring hela den här frågan. Eller väldigt diplomatisk åtminstone.
Ja, absolut. Nej, men ja, det här var alltså, wow. Jag vet inte vad jag ska säga, för att jag är bara, wow, Mats.
Är du alltså överraskad? Ja, det var ju mycket lägre än du trodde att han skulle svara.
Jo, absolut.
Sanningen är ju att du var skeptisk överhuvudtaget i att ge pengar.
Jo, alltså för i...
Du hade en annan plan.
Ja, jag anser mig själv vara alltså ett geni när det kommer till gåvor. Du skulle se mig på julen, då är jag helt i mitt esse och bara, wow. Alltså, såna klappar jag ger. Så i det här fallet, i och med att jag tycker om att ge någonting med omtanke och någonting personligt, och i och med att jag då är fotograf, eller snart, så hade jag tänkt, jag har en massa filmkameror, så hade jag tänkt bara fota under bröllopet, lite så här i smyg, och sen ha en liten dejt med dem efter bröllopet, och ge de här fotorna. Kanske någon kiva låda. Kanske inte fotoalbum om det är några snuskbilder. Jag vet inte. Men att det där att ha liksom ett konkret minne av en jättefin dag.
Mm.
Och där du ser din dag från en kompis perspektiv. Så tänkte jag att kanske det skulle vara jättekiva.
Det är en jättefin gåva. En jättefin idé.
Mm.
Absolut. Jag frågar Mats, etikettdoktorn, att är det fräckt att avvika sig från? Att om de nu specifikt har önskat inga gåvor, och om man absolut vill ge någonting, ska man ge till den här bitcoinfonden eller till vad som helst för bankkonto. Och jag förväntar mig att han ska vara sådär, ja, det här bryter alla etikettregler och att du ska respektera brudparets önskemål. Men han gick jättehårt igång på din idé. Jag var helt chockerad.
Yes, Mats.
Han avslöjade att han i själva verket har varit jättelänge kritisk mot att ens ge pengar i gåva. Att det har skett en kulturförändring nu.
Mm.
För 5 år sedan, han sa att om jag ska ha ringt honom för 5 år sedan, ska han väl säga absolut inga pengar. Men idag har han då alltså bytt läger. Men däremot så var han sådär att när det kommer till de här personliga gåvorna, där är det kanske då viktigt, just som i ditt fall nu, att du förklara för brudparet ditt val, och att du på ett sätt gör det så där emotionellt, att du inte bara dyker upp med liksom en vas som du har gjort och är så där att varsågod, och sen har de ingen aning hur de ska förhålla sig till den här gåvan, utan du just på något sätt lite motiverar varför du har gjort det här beslutet, och att där finns en liten personlig stund mellan er, och sen gärna att det är någonting de har tillsammans glädje av, att du inte vet att sytt en klänning åt bruden och sen så grattis till er båda ungefär.
Ja.
Men sen ska man också vara förberedd på att det kanske inte går hem med de här kreativa gåvorna. Alltså, nu pratar han inte om ditt exempel, för han tyckte att det var en bra idé.
Yes.
Men han tog alltså som exempel, han hade fått en tavla av sin morbror som han hade målat, den här morbrorna hade målat själv.
Oj nej, var det morbror Pelle?
Det var morbror Pelle, vi kan kalla honom så. Han hade målat en kamel.
Ursäkta?
Ja, det var många frågor Mats också hade. Men han tog emot den och sa att okej, yes, du har ju satt mycket tid, morbror Pelle, nu på den här tavlan. Och så kände han att han måste alltid ta fram den då när morbror Pelle kommer på besök. Så hängde han upp den. Och sen gick det många år och den blev liksom ökänd i deras hem då. Att de kallade den så här jävla kamelen. Jävla kamelen ska fram igen. Men sen hade han fått ett nytt kontor, så tänkte jag att äntligen kanske han har en plats för den här jäkla kamelen. Att han hänger upp den dit på kontoret.
Vad bra.
Och så kommer morbror Pelle en dag på besök. Det här många år efter att han fått den här gåvan.
Mm.
Och sen säger morbror Pelle då att har du kvar den här tavlan? Och då Mats säger att sådär, men såklart, alltså pratar du om kamelen? Och så är morbror Pelle sådär, kamel, det är en häst jag har målat åt er! Han är värsta storyn, varför han hade valt en häst. Och alla dessa år hade Mats hatat den här kamelen, så visste inte ens vara en kamel.
Oj nej!
Nu existerar inte tydligen den här tavlan mera. Nu har den försvunnit någonstans.
Varför? Jag skulle ha behållit, bara för den där storyn skulle jag ha, vet du, uff, den där skulle ha gått på prime spot.
Alltså, jag läste mellan raderna att det kanske inte, det var liksom inte en vacker kamel, att du så här beundrar skönheten.
Nej, men
och som man... tanken var att det ska vara en häst, säger det också någonting om den här konstnärens kanske.
Men det är modern konst, förstår du väl? Det är abstrakt, det är surrealistiskt, det är mer så här, wow.
Du är från en konstnärfamilj, det här glömmer jag alltid. Men ja, nej, för mig är det så där att om du ska måla en häst, så måla en häst. Om det ser ut som en kamel, så har du gjort något fel.
Mm. Jag skulle ha Det här ska vara årets gåva för mig. Älskar sånt.
Okej, jag vet vad jag ger till dig i gåva. Men ja, så det här var alltså bara som en förklaring att det finns ju en risk med de här personliga gåvorna. Men att du kanske som då mottagare får också bara lite svälja det då. Att om det nu är så att farmor Berit har knyppla och knoppla och gjort en korsstygnstavla på dig, så kanske du bara måste hålla den här i några år och sen kanske den skadar sig i flytten och så försvinner den.
Ja, hur men ofta träffar man farmor
Berit? Det beror säkert på.
Ja.
Sista tipset till dig.
Mm.
Vad ska du absolut inte ge?
Nu är jag helt... Nu vet jag inte. För jag vill ha en kameltavla. Jag vill ha en rya. Jag vill ha en hemgjord vas.
Alla mina sådana här absolut inte exempel så går du igång på.
Okej, men det som du nämnde ju... Det, jag tycker det är osmakligt att ge en gåva åt den ena personen.
Mm.
Vad ska jag inte ge?
No, etikettdoktorn hade faktiskt bara en sak. Som
en lånare.
En lunchsedel.
Ja.
Men det ska ju vara praktiskt. Vem använder inte lunchsedlar?
Ja, men en.
Ja,
mm.
Men ni kan dela. Nu är ni en entitet.
Ja, men om det är den där som är typ 6,70.
Ja.
Så måste man det. Kanske man får en
lätt lunch.
Ja.
Mm. Mats, etikettdoktorn, sa egentligen bara en sak som du ska hålla dig undan. Han sa att undvik skämtpresenter. Som alltså är på något sätt sådär att, för att du tycker att det är lustigt. Du ska inte ge sexleksaker.
Okej, no,
det tyckte han var smaklöst.
Det var inte ens i min liksom atmosfär. Det ja. Var, jag hade inte, nej.
Men jag tycker sådär att vissa brudpar kanske skulle uppskatta det.
Ja, men jag tycker att det är kanske mer såhär möhippa grej.
Ja.
Du, nu vet du, penis, makaroni.
Mm.
Det här är nu skitkul.
Det är sant. Ja, för att den där dagen handlar ju om att fira kärleken. Och, nej, men för vissa, vet du, vem vet, alla har egna intressen. Kanske för någon är det liksom.
Mm.
Yes, nu har vi någonting egentligen att göra tillsammans. När det kommer till att ge pengar i bröllopsgåva eller bara bröllopsgåva och lag, så Mats tips är att hålla kring 30-50 euro, max 100 euro taket. Men kom ihåg att det här ska helt styras av din egen ekonomi. Och skita i att tänka på jämföra med hur mycket brudparet har satt på bröllopet och att du ska täcka dina kostnader.
Mm.
Det är bullshit. Det var tipsen av etikettdoktorn och alla som jag har pratat med, kompisar och jodel.
Och skippa för guds skull den där enorma dildon.
Ja, det var också en viktig sak.
Ja.
För vi vet att det är ett problem. De här dildorna som dyker upp på bröllopsgåvobordet. Och sen vara förberedd på att personliga gåvor kan antingen vara en succé Eller sen kan det också vara en flopp som kamelen.
Mm.
Beroende på vem du frågar. Om du frågar mig så en flopp. Om du frågar Becka så har du...
Kameler är alltid välkomna i mitt hushåll.
Och sen sa ju Mats också att det finns ju en massa grejer du kan ge om du vill undvika helt att det ska kosta för mycket. Jag menar just som din gåva ett exempel. Alltså att du använder någonting du är bra på. Att ta bilder, att snickra, att sy vad som helst. Att göra någonting personligt i brudparet som du vet att de ska uppskatta. Eller bara donera tid på ett sätt. Vet du, du vet att de ska flytta. Hej, jag kommer och hjälper er med flytten och så lagar jag middag åt er.
Mm.
Eller jag vet att ni renoverar. Jag kommer att hänga med ett veckoslut och hjälpa er till. Alltså det kan ju vara någonting sånt också.
Mm.
Så att han är jättenoggrann med att lite dra ner på den här bröllopshysterin som vår kultur lite har drabbats av. Att vi är så besatta av. Så här mycket pengar är rätt, så här lite pengar är fel, ungefär. Att det blir så dyrt. Så vad känner du nu, Rebecka? Vad har du landat på?
Jag känner mig mera sen. Jag känner mig att mitt beslut är ett ganska bra beslut. Om det som jag har tänkt ge som gåva.
Det blir ju säkert ändå lätt minst 30 euro om du gör något. Du framkallar bilderna.
Ja, det är svin. Och filmen är dyr.
Mm.
Ja. Det är en helt, alltså, wow, bästa gästen. Right here. Självklart. Sen är jag nog lite avundsjuk. Vi måste göra ett till någon sorts sån här etikettavsnitt där jag kan ringa Mats. För nu känns det som att vi är någon så här long lost brothers.
Han får avboka lunchen med knugen och istället boka in dig.
Ja.
Om inte du lär dig någonting annat av den här resan så har du fått en ny kompis.
Mm.
Sveriges ledande etikettexpert, Mats Danielsson.